Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Kära lyssnare, hej på dig! Nu är Vattnet går här igen med ett dykande färskt avsnitt. Gött va? Nina Campioni heter ju jag som vanligt och det är ju jag som rattar det här samtalet som ju är så enkelt som ett prat mellan två människor, bara båda för ett barn helt enkelt. Ungefär så. Med mig den här gången har jag den imponerande och inspirerande Lina Thomsgård. Lina grundade ju Rättviseförmedlingen och varit programledare för Kobra och gett ut boken En annan historia, bland mycket annat. Och så har hon ju fått barn också, sonen Max, och det ska vi prata om nu. Med mig som vanligt har jag också självklart Gudrun Abascal, denna barnmorska deluxe som vet vad hon pratar om när vi själva inte gör det. Ja, nu kör vi!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Har du alltid velat ha barn?
Nej, det var... Jag har alltid sett mig som en människa som vill ha väldigt många barn omkring mig. Mm. Och varit mycket med andra människors barn och syskonbarn och så, men... Kanske lite därför så jag tänkte att hela den här idén om att ha ett eget barn och lägga allt det här krutet på bara någon liten minimi, att det liksom skulle vara lite så här egoistiskt på något sätt. Men jag har samtidigt alltid, jag minns när jag var på konfirmationsläger så hade vi någon sån här, någon lek där alla skulle säga en snäll sak om de andra i ringen. Och så, Gustav, du är så bra på att åka snowboard, och Emma, du har så vackra ögon. Och så fick jag ifrån samtliga i ringen höra, 14 år gammal, att du kommer bli en så bra mamma.
Nej.
När man liksom ville höra att man hade snygg stjärt eller liksom läckert skratt.
Oj.
Ja, så att jag har nog...
Vad tror du det är i dig som folk ser?
Att jag har 1 miljard syskon och att jag är lite så här mjukt bossig, tror jag. Mm. Det här klassiska så här projektledartypen. Och så som vårt samhälle är konstituerat idag så är det ju ofta mamman i hemmet som är projektledare för hela bygget. Så att är man en person som både räknar ut att den där personen på kontoret fyller år så jag köper blommor på väg till jobbet och tar anteckningar, så är man nog ganska, det är liksom egenskaper som folk förknippar med mammighet. Mm. Tänk om det inte vore så.
Mm. Verkligen. Mm. Apropå det, hur såg du på liksom hela grejen att skaffa barn, mammarollen, familje, liksom, relationerna utifrån jämställdhetsperspektivet?
Ja, jag har liksom i mitt liv försökt undvika ganska många av de här arenorna som är så tydligt mallade för hur, så här, vem som ska göra vad. Mm. Jag har aldrig liksom velat gifta mig eller sådär. Jag tycker att bröllop blir en jävla kavalkad av liksom, han är stark och hon är vacker. Mm. Och så har jag faktiskt inte riktigt litat på att jag själv i ett föräldraskap eller ens en familjekonstellation skulle fixa att stå emot idéerna. Och det är något jag faktiskt får tampas med nu. Alltså det, nu har jag haft snart 40 år på mig att vänja mig vid att eller så här, hitta ett sätt att vara jag på i en värld där man får, från exakt alla håll får höra hur man ska vara som kvinna. Mm. Hur man ska se ut, hur man ska föra sig, vad man ska vilja, vad man ska tänka. Så där. Och så har jag haft de här 40 åren på och jobbat jävligt mycket med att så här, nej, det vill jag inte alls. Och det där viftar jag bort och det här tänker jag protestera. Och så har jag liksom lyckats liksom knåda fram någon version av mig själv trots detta. Och sen helt plötsligt blir man morsa. Mm. Och då börjar de, då är man tillbaka på ruta ett. För då kommer en helt ny flodvåg av förväntningar och krav och idéer och mallar. Fast som mamma, och där är jag helt plötsligt helt orustad. Och jag sa, man ska ha en liten rapduk, så här, absolut. Och jag älskar också att hänga äppelskivor på tork. Och så är helt, en av mycket mer utmattande än sömnbristen skulle jag säga att det är.
Det är mycket svårare att stå emot också, tänker jag. Det är skillnad när man står emot bara för sig själv. Mm. Men när man ska stå emot något tryck som kan eller kan inte typ skada mitt lilla barn.
Ja, men det är ju det. Folk tjänar ju enorma pengar på det där. Alltså, om du tänker på hur det är att vara kvinna och pengarna folk tjänar på att vi ska tycka att vi är otillräckliga och fula och behöva köpa liksom, specifika skor eller ögonkräm eller sådär. Samma sak när du är mamma. Mm. Alltså du vill väl ditt barn väl för guds skull. Du behöver den här specifika napphållaren eller den här lena lilla grejen eller flygande stol som liksom roterar. Och då känner man sig inte riktigt lika kaxig när man säger nej, behöver jag inte alls. Ja, för att säga, tänk om den är bra.
Ja.
Men då tror jag att man inte har råd.
Det är en fördel i detta läge. Ja, exakt. Vi ska hoppa lite i kronologin eftersom jag vet att många som lyssnar vill att vi ska prata lite mer om det här med amning.
Mm.
Och jag vet att du inte hade det så lätt kring
Nej.
Det.
Jag var en otroligt naiv och godmodig havande kvinna. Jag trodde att graviditeten skulle vara skitlätt. Jag trodde att förlossningen skulle vara skitlätt. Och jag trodde att amningen... Jag reflekterade inte ens över att det inte skulle funka. Jag satt och grundade mest på huruvida jag skulle vilja eller inte.
Mm.
Sen var graviditeten råjobbig, förlossningen outhärdlig. Och amningen gick åt pipsvängen. Och jag har så här konkat runt på jättestora rattar sen jag var 15 och tänkte att om det är något som är bra för så är det nog... leverera mjölk. Och det gjorde de ju. Men min son Max fick liksom inget grepp om tuttarna. Det var ett jävla sjå där på BVC. Det var liksom barnmorskorna som störtade in de första timmarna och skulle bara, måste det funka? Och det var liksom någon som drog i tutten där och så skulle liksom Max pappa dra i tutten där. Det skulle klämmas ut mot droppar och det skulle i med pipetter och skålar och hit var det. Och sen fortsatte bara det där. Vi var tvungna att ge honom ersättning i flaska, vilket som tur var funkade smidigt. Eftersom jag var så naiv så hade jag inte läst på. Jag ville inte bli orolig, så jag hade ingen koll på vilka moment som eventuellt skulle kunna bli trassliga. Till exempel att barn inte tar flaska, men det gjorde då han. Och först fick han dricka ur en liten kopp. Det såg jättegulligt ut.
Ja.
Allt hamnade utanför. Fick en flaska och då funkade det, men amningen var ett jävla slit. En och en halv månad höll vi på att liksom pumpa. Vi hade så här en arsenal av tillbehör för att det skulle gå. För han behövde liksom Det var andningsnappar i olika storlekar som skulle vara kokade och så skulle man fukta dem på ett visst sätt. Och sen så behövde en liten pipett med lite utpumpad bröstmjölk som man skulle spruta in i mungipan. Så han fattade att det var mat som kom med den här andningsnappen. Och så var det olika koppar och handdukar som man skulle rulla upp sin tutte med så att han kunde få grepp. Och det var, jag hade liksom en bricka med alla de här verktygen som, så att det såg ut som en heroinist med liksom mina olika prylar. Och ändå så liksom, han tog tag och nöp loss den amningsnappen som mjölk sprutade över hela alltet. Och jag hade jättemycket prestationsångest. Delvis tror jag för att barnmorskorna var rätt bra på att förmedla att allt står och faller med detta med amningen. Och sen också att man har någon så här känsla bara av att så här, det ska funka. Mm. Annars är man inte lämplig att vara förälder. Vet, något sånt där. Så att, allt med Max var roligt och enkelt förutom det. Mm. Och efter en och en halv månad av liksom, jag pumpade så att jag hade så här tennisarm och träning, så värk i fingrarna. Och det kom bara mindre och mindre mjölk för varje gång. Och den här utdrivningsreflexen som det nu har lärt mig heter gick liksom inte igång. Och Max var glad och nöjd för han käkade flaska och då slet loss amningsnappen och protesterade mot mina försök att vara liksom ammande mamma. Men jag tyckte det var skitjobbigt. Och efter typ en och en halv månad så satt vi på mitt landslag. Jag minns att det började bli så att jag liksom drog mig undan. Mm. Alltså att jag liksom skämdes. Så att det som från början var att jag och Alex, Max pappa, tillsammans, han hjälpte, han dockade in Max på bröstet. Och, blev att jag liksom så här smög iväg och det var så här skämmigt att sitta där och bara pumpa och det är så här 15 milliliter. Mm. Så jag började liksom så här smyga undan och hålla på med det där. Och så här, jag började liksom, jag märkte att fan, det här är inte helt, det här är ett tecken på att det inte känns helt lugnt. Och så var vi uppe på mitt land i Dalarna och så just så gled jag iväg med Max. Vi ska bara amma. Och satt där och tårarna sprutade och inget funkade. Och Max var rasande och mjölken skvätte. Och allt var helt åt helvete. Och så tittade jag på den här lilla skitkorven med liksom mjölkstänk i hela ansiktet. Och så bara, men hörru Max, ska vi ta skita i det här? Ska vi lägga ner? Och så kollade han på mig med liksom vita plippar i hela ansiktet och gurglade något garvigt som jag tolkade som ett jajamän, det går bra. Så då, nästa dag så glömde jag bröstpumpen i bilen och sen gick jag inte och hämtade den. Mm. Och så var det, jag minns varje timme de där första dygnen att så här, nu försvinner min möjlighet. Det är så att sanden rinner liksom, timglaset, det blir mindre och mindre och mindre. Jag kommer, nu försvinner min chans att vara en riktig mamma. Min chans att ge mitt barn bästa förutsättningar. Alltså, det blev jättemånga konstiga idéer. Så jag hade, de dagarna var det, att det var jättejobbigt. Så samtidigt så hade jag ju liksom inget val. För det gick ju inte. Mm. Och Alex var så jävla bussig. Och bara, men allt ifrån sånt som så här, det är ingen tävling. För det är prestationsångest och allt det där spelar också in. Till att så här, Max mår ju skitbra. Mm. Liksom. Mm. Och sen när det väl var över, eller vad man ska säga, så har jag inte ångrat mig en sekund. Och det är konstigt att säga ångrat sig eftersom jag ju inte hade något val. Men bara att få, när vi liksom bestämde att nu skippar vi det här. Det har för vår del, i vår familj, varit jättebra. Mm. Det har gjort att jag inte har, vilket jag tror hade varit en stor risk annars, blivit en sån här mamma som lägger beslag på hela föräldraskapet. Kan bäst, fixar allt. Till och med jag som föder honom.
Det är jag som håller honom vid liv,
exakt. Ja, och att jag har liksom, dagarna jag har varit skittrött har jag kunnat glida iväg och sova på soffan eller andra rummet. Och samma med Alex. Vi kan verkligen dela upp saker precis som vi vill. Mm. Och det vet jag, det är inte alls allas dröm. Men för vår del har det varit skitbra. Mm. Och inte för att jag så här känner att jag önskar att vi hade gjort det tidigare eller så här, för det var en jätteviktig erfarenhet för mig också att så här, blir inte allt som man tänkt sig. Ja.
Men det är intressant också det här att du säger med att man känner sig som en dålig förälder eller en dålig mamma. Och jag har varit, tidigare har jag varit så här, men hur kan man tycka det liksom, om det inte funkar så funkar det, kan ju inte du hjälpa, bla bla bla, har jag tänkt. Men nu när jag har en son som är helt otröstlig på natten.
Mm.
Då kan jag börja känna på, jag känner mig så, som en så dålig mamma som inte kan lugna mitt eget barn.
Mm.
Och då blir så här, då, nu fattar jag liksom var de här känslorna kommer ifrån. Mm. Man känner sig liksom otillräcklig.
Jag tänker att, för att när man känner så, det är det som är så intressant med känslor, att de är liksom i köttet.
Ja.
Så man tänker att det här är sanningen, ja, och precis, det här är biologin. Exakt. Och så bara, vänta, känslor föds ju i tanken.
Mm.
Och ibland går det så rasande snabbt så att man tror att det är i det köttet. Är
det,
men i tanken föds de. Och vad är det då som kommer till tanken? Är det den biologiska superlängtan att liksom trösta sitt barn? Eller är det också föreställningen om att alla mammor alltid kan det? Mm. För så tror ju inte jag att det är.
Nej,
och det har jag ju fått lära mig nu, att ibland så går det kanon och ibland inte. Och ibland är det bara Alex som fixar det och ibland inte. Och när jag liksom på någon så här idé om vad moderskapet ska vara är så här, nu behöver han vila mot mitt bröst. Och Alex tar honom och kastar upp honom i luften. Så bara, nej, det hjälpte ju jättemycket bättre än min, liksom, mitt förinspel. Det manuset som jag då tror att jag ska följa om hur en öm moder ska vara.
Exakt.
Och det är en stor del av det här jag menade med att så här, hur ska jag vara mamma och mig själv i en värld av förväntningar och idéer.
Mm.
Att den här, nu sätter jag en citationstecken, instinkten som säger att nu vill jag störta fram till mitt barn. Och, så är det instinkten eller är det idén om vad instinkten är?
Mm.
Jag var bortrest nu max lite mer än 5 månader, och så var jag bortrest 3 dagar för att min mamma fyllde år. Och så här, åh, jag kommer dö utan Max. Jag grinade som då när jag åkte. Men sen när jag väl var där så var fy fan, vad härligt.
Mm.
Och då blev det också, men då får jag känna så här.
Ja, exakt. Får man göra
vänta,
det?
Vänta, får jag tycka att det är gött att sova? Så, men du är klart att du tycker att det är gött att sova.
Mm.
Och du vet att din son har det så jävla bra. Och ni kommer ha så himla gosigt när du kommer. Så här, och det är utmattande. Att så här, tillåta sig själv att vilja känna och tycka grejer som kanske inte är det som... liksom samhällets manus föreskriver. Men det är också en del av det som är spännande med allt.
Ja, det är det. Och det är också... Det känns väl i alla fall som att vi mer och mer börjar rucka lite på de här idéerna.
Ja, men jag tänker bara det här med liksom sociala medier och hur folk kan dela med sig. Så, alltså, visst, det kommer en gigantisk våg av bilder på liksom odreglande barn på liksom stjärnmönstrade filtar som gurglar vrart medan det liksom står en äppelpaj i bakgrunden. Men samtidigt så är det en jävla massa göttiga trådar där folk bara visar så här socialrealism. Liksom. Så här är det.
Mm.
Och jag tror att vi behöver rätt mycket socialrealism om vi ska sluta känna oss ensamma i det som inte är
enligt... För det är ju det också, när man känner sig sådär som en oduglig förälder eller oduglig mamma eller vad det kan vara. Att man känner sig så jävla ensam.
Mm.
Vilket är absurt med tanke på hur många man vet och hur många det rimligtvis är. Alltså, som vi träffades idag, 3 bebisar, alla sov ju kacko på natten.
Ja,
liksom, man är ju inte ensam i något.
Och nej, men
det är så lätt att inbilla sig saker.
Liksom. Alltså kvinnan har... Det är så en stor del av vårt kvinnliga psyke som har fostrats att cirkulera kring skam.
Mm.
Alltså gå hem och snacka med din make om hur många gånger han har skämts över någonting i sitt föräldraskap. Jag menar, Alex har ju liksom gått med en vrålande Max från mataffären och hem för att de behöver handla någonting. Och skam har han aldrig använt som ord för det där. Medan för mig så är det just skam och misslyckande konstant hela tiden. Och kvinnan ska liksom vara... liten och perfekt och dekorativ. Och mannen kan inte göra fel.
Mm.
Och de där idéerna förvärras ju enormt mycket när man blir förälder. Att liksom... Det är nog med att inte vara bra som kvinna, men att eftersom vara dålig mor.
Mm.
För att...
Det värsta, ja, det värsta. Så jag tänker att nu vi backar tillbaka bandet lite nu då.
Mm.
Det här med graviditeten då, var den planerad? Du och Alex hade inte varit samma så länge, va?
Nej, vi hade varit tillsammans i... Vill du veta när vi gjorde barnet eller när barnet kom?
När ni gjorde
barnet. Jag kan lyssna och räkna
ut.
Ja,
precis.
Vi hade varit tillsammans lite mer än ett år när jag blev på smällen. Och då hade vi innan haft anledningar att prata om det och hade väl sagt, jag sa någonting som låter så jävla stöddigt, men Alex tyckte det var kul, så han skrev det på Facebook, vilket betyder att det är därför jag minns det. Men jag sa så här, men vänta nu här, om två människor på jorden ska ha barn så är det ju faktiskt vi. Och om vi nu ska ha barn så måste vi ju ha det nu. Och nej, du inser att det här sa jag faktiskt när jag redan var gravid. För att försöka intala mig att det här, det finns någon poäng med det. Men det var nog faktiskt lite så jag tänkte att nu är jag faktiskt...
Självsäkert.
Nu har jag träffat en människa som jag skulle tycka var kul att göra det här knäppa med. Mm. Där jag på riktigt respekterar och litar så mycket på honom så jag tror att jag till och med skulle kunna klara att dela det här. Be om hjälp och så här. Mm. Och vi svärt att hjälpa honom. Så då bara, men vi kör... Och så blev det så efter ett tag. Och jag hade aldrig varit gravid liksom, innan jag träffade Alex. Och var inte säker på att det skulle gå. Plus inte intresserad. Så att det var förvånande.
Hur kändes det då? Hur förstod du att du var gravid?
Ja, jag hade fått sån jävla träningsverk efter att jag försökte visa Alex vad twerking var. Jag är inte ens säker på att jag gjorde rätt. Men jag fick sån träningsverk som bara inte gick över. Det var liksom en hel vecka av så här skitont. Det bara så här strålade. Så jag bara, nej men vad trist att jag har fått skelettcancer. Och så gick jag till någon naprapat som jag har muskelknutar här. Och ingenting hjälpte. Och sen så var jag hos en läkare för att kolla upp något annat. Och då sa läkaren att så här, häften och så. Ja, du är inte gravid då? Nej. Och så har jag haft en jävla oregel. Jag vet inte hur utlämnande ska vara, men lyssnarna, nu ska ni få höra. Ska ni få höra om min menscykel. Väldigt, väldigt oregelbunden, så jag har liksom aldrig riktigt haft så här koll. Och så räknar jag efter, så bara, Och så bara, nu vänta, nog har jag väl haft lite ont i rattarna också. Och så gick vi hem och kissade på stick. Och då var det dessutom så här, samma dag som vi skulle ha inflyttningsfest och liksom skitmånga människor skulle komma hem till oss och vi hade så här laddat upp med gin och tonics till tänderna och så bara, kunde jag inte ha väntat några dagar med att kissa på nästa gång? Men då slog liksom illamåendet till som fan, alltså på så här. Spydde jag oavbrutet i var 3 månader samtidigt som jag då skulle spela in tv och sen övergick det spyende illamående till någon form av magkatarr som sen blev magsyra liksom läcker upp här ovanför magmunnen. Du hör vilka äckliga ord. Magsyra upp i magmunnen. Det är något som äldre herrar brukar komma in till akuten och tror att de har fått hjärtinfarkt för att det gör så ont. Och det är också en av de sakerna som kan hända när, det är hormonellt tydligen, det är att så här, när kroppen börjar producera alldeles för mycket magsyra utan att den har någon anledning, för jag har inte just ens käkat något. En av alla skitgrejer som drabbar gravida kvinnor. Så då hade jag ont och det var jobbigt. Men inte så jobbigt som förlossning.
Men du hade det här hela tiden? Alltså
det var några månader där, den där glory mittenperioden som var okej. Men jag hade liksom den här då, foglossnings, för det var det som det började med, foglossningen. Okay. Det var det som var twerking-smärtan. Och hade... Ja, men det var inte många dagar där allt var kanon, faktiskt. Men det tror jag, så här, efterhand, nu är jag ju maniskt optimistisk. Jag tänker att det finns en mening med allt. Men det var väldigt lärorikt för mig att kroppen fick liksom lära sig att jag, psyket, fick lära sig att lyssna på kroppen och kapitulera lite. Och det har kommit till användning nu när jag har en liten chef på 8,6 kilo som ibland inte alls vill det jag vill. Att bara, nej, det blev inte som jag tänkte.
Men gjorde inte du tv också under den här perioden?
Jo, och jag
för
låg
i... det är ju en jävla skillnad att sitta liksom, som jag när jag var gravid, hemma skrev på ett litet manus och kunde sitta i soffan liksom. Till att vara på tv och
sina. Jag reste fram och tillbaka över jordklotet och låg så här, i rännstenen vid någon italiensk motorväg och så här, skakade i smärtor för att jag hade råkat ta min medicin liksom, lite för sent för att jag höll på att göra en intervju och så skulle jag säga. Jag låg där liksom 1,5 timme och hade så jävla ont. Och sen skulle vi vidare och intervjua någon liksom världsberömd forskare. Och jag hade så... Ja, men det var så sjukt. Och det blir så intressant att se så här, hur långt jag egentligen vill pusha mig för att inte vara klen. En klenis. Och det var långt. Och det ska jag inte göra om.
Nej. Kan du se... Har du sett de här programmen i efterhand efter du...
Nej, jag har inte tittat på några... vissa av dem för att vi var redaktionen samlade så såg dem. Men generellt så tycker jag att det är lite jobbet att se sig själv. Men det ska bli roligt sen. Jag tänker när ett av avsnitten som vi spelade in som var jätteroligt. Sex kvinnosekt i Skottland.
Just det, det
så. Då var jag höggravid och det var ett rockband som hade gått under jorden och inte gett några som helst intervju på 15 år. Så skrev min fantastiska kollega Erik till dem att vi vill jättegärna göra en intervju. Och så svarade de att de hade haft en speciell känsla kring just det här med. De har tackat nej till allting och BBC och så i 15 år. Men kring just det här fick de en speciell känsla. De hade gjort någon ritual och bestämt sig för att nej, men det hade något eventuellt. Och så berättade Erik att the TV host också är gravid. Och de bara, ni måste komma. Och så skulle vi då, och fick vi åka dit när det var liksom fullmåne. Och de gjorde någon ritual och de gav mig ett läderband som skulle liksom bless me och Max och någon, som jag skulle when labor starts, cut it in two and throw it in the fire. And if you have no fire, just throw it in the bin.
Okej, okay, så spelar ingen roll. Från
så vi fick någon blessing av 16, okay. Sex häxor. Och det tänker jag ska bli roligt att visa för Max när han
är... Ja, det är ju spännande.
30.
Så när förlossningen startade, kastade du den i elden?
Jag hade ingen eld och jag hade inte heller hjärta att kasta den. Så att, och det
nej, jag förstår.
Jag tänker att jag ska skriva till häxorna och höra om de kan liksom ändra receptet så att det inte ger oss något anti-blessing att ha det där
exakt.
Lilla läderbandet
in. Otur i 30 år här, istället.
Liksom knallrosa plastficka som liksom har blivit min minnesöser ner de här liksom grejerna som jag tänker att jag kan bli rörd av i framtiden. Bland annat detta läderarmband. Men vi klippte av det, det gjorde vi.
Det gjorde ni, okej. Okay. Tänkte inte Max kommer sen när han är 30. Bara, vad fan mamma, nu har jag haft otur här.
Ja men exakt, exakt.
Okej. Okay. Mm. Vad hände då? Hur visste du att det började vara på gång?
Jag hade gått över tiden i... Var det en vecka ungefär? Och vad som alla andra säger, det blir ingen barn. Onödigt länge, jag har varit onödigt tjock. Men ändå, det blev inget barn. Och sen så vaknade jag på natten och att jag hade det som folk beskriver som så här mensvärk. Lite susande. Och som blev mer och mer. Och så tänkte jag att nu, det är det här de pratar om. Verkar. Och så hade Alex en sån här app. Det är så roligt hur liksom hans, många pappor sätt att delta i liksom just där, räkna och kolla verkarna. Min brorsa har en jättegullig så här, liten post-it-lapp spara när han blev farsa för ganska länge sedan. Då han har skrivit 16.07 till 16. Så att det är en sån app där man skulle fylla, där fanns också man kunde fylla i så här. Man höll inne så länge som verken varade. Och sen skulle man också betygsätta min smiley hur ont det gjorde. Från liksom medel till jätteont, röd, arg gubbe smiley. Och jag sa, men nu river i lite här. Kör röda, arga gubben. Och Alex bara, är det max ont nu? Man bara, ja då, det känns. Tidsklipp liksom ett dygn senare när jag liksom störtade ut genom fönstret av smärta. Ställde på så. Och vi fick åka in till... Jag hamnade på Karolinska. Vi skulle ha varit på SÖS men det var fullt. Och så blev vi skickade till Södertälje.
Får jag pausa där och fråga, hur kändes det när det var fullt där? Tyckte du det var jobbigt?
Något så förbannat. Jag var inte beredd på att jag skulle tycka att det var så jobbigt. Men vi bor ganska nära SÖS. Jag föddes på SÖS och jag var inte medveten om att det hade liksom blivit en sån grej för mig att jag vet vart jag ska. Och sen bara, nej, nu ska vi till Södertälje som jag pluggat i och bara, men det är ju skitlångt och det höll också på att bli fullt så då skulle vi kanske behöva åka till Gävle och bara nej men vi skiter i det, jag vill inte. Och då ringde Alex själv runt till sjukhuset för att kolla att det verkligen inte fanns några platser. Då fanns den på Karolinska. Så åkte vi dit och jag hade så ont så att det skelettet skakade. Alltså, det var som att kroppen gick i en miljard bitar och när taxiresan var liksom helt omänsklig. Och jag är rätt tuff. När grejer gör, när andra är så här, åh, visst gör den där grejen ont. Man bara, nej, känns knappt. Så att jag var helt oberedd på att jag kunde ha, att jag verkligen kunde känna att jag klarar inte det här. Och så kom vi in och så stack den här rara barnmorskan i näven och bara, nej, du är inte öppen alls. Och hela den här plutten, vad det nu heter, på livmoder, allt det var kvar. Så då blev jag hemskickad.
Med de här smärtorna?
Med de här smärtorna. Och det var så... För då, alltså, jag hade liksom... Jag är jätteglad att jag inte hade lärt mig så mycket om hur det går till innan. Men samtidigt så, allt det som jag nu vet är vanligt blev ju för mig så här, fy fan vad dålig jag är på att föda barn. Mm. Jag har liksom inte ens börjat öppna mig. Och då hade jag ändå haft ont i liksom ett dygn av verkar.
Men var det sådana här pinverkar då?
Ja, exakt. Ja. Och det vet jag nu. Jag har faktiskt en släkting som håller på och forskar kring det. För att det är ju något som är helt sjukt. Att så många kvinnor ska ha så jävla ont. Utan att man kommer minsta steg närmare målet. Ja. Men det kan ju också, du kommer optimisten i mig. Kanske så här, det, kanske, jag kanske behövde det extra mycket. Jag kanske var så jävla stöddig och så jävla övertygad om min liksom, fysiska osårbarhet.
Så att jag behövde ödmjuk inför exakt. Verkarbettet.
Ja, och där, men då fick jag också med mig Bricanyl som är en astmamedicin men som också gör att livmoderverkarbetet någonting avstannar. Morfin och lite andra kuckelimuckmediciner. Så då kunde jag sova några timmar, sen vaknade och så drog det igång igen.
Men du fick det att gå hem då?
Ja, för hon sa, hon såg på mig att jag orkar inte mer. Så då liksom avbröt vi. Det är det man avbryter verkarbetet. Okay. Och då stängde jag verkligen, nu det kommer inte sätta igång igen. Sorry bebisen, du blir kvar där inne. Mm. Men det satte igång sen dagen efter, eller på morgonen. Och då gick det ganska snabbt tills det blev riktigt ont igen. Och då kom det dessutom lite blod. Och då hade vi hållit på och vi hade haft dialog med SÖS hela tiden, vilket så här efter, det var nog ganska bra för att det var den natten, de som ringde efter mig blev skickade till Gävle.
Oj.
Det var helt fullt överallt, men eftersom vi hade haft kontakt med dem så mycket under de här dagarna som det till slut blev, så hade de mig under någon form av, liksom, jag stod på någon lista. Så, vi fick en plats, åkte in, det är en taxifärd på 33 sekunder, men jag bara, ja det går inte, ja då. Och så kom vi fram och så har Alex en jätterolig bild på när jag ställer mig i ett hörn och trycker händerna mot väggarna så här och vägrar röra mig en centimeter när stackars barnmorskan ska liksom visa mig till mitt rum och jag bara nej, nej! Och sen kommer vi till det rummet och så ska de känna efter hur öppen jag är. Och jag vet att skickar de hem mig nu då jag hoppar. Liksom. Mm. Och så går hon in med sin hand och bara och jag bara nej, 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 nej. Och så känner jag hon liksom nästan så att gör med två fingrar liksom lite så här, någon lite tänjig grej så bara ja och så liksom nästan som att de så blinkar lite mot mig. Ja, du är nu är du nästan tre centimeter öppen, vilket jag ju inte var. Men tillräckligt då så fick jag stanna.
Fick stanna.
Och då började jag gråta av lycka. Ja. Sen var det ytterligare ett dygn av skit. Men så jävla ont och inget funkade och den jävla epiduralen hamnar snett och hej babriba och ett tillfälle när de satt i, jag tror det var epidural 2 och den bara tog bort, för det som var mitt problem, det var just skelettet, alltså från tår upp till liksom huvudet så bara skelettet sprack, allting sprack kändes det som, gjorde ju naturligtvis inte det men känslan var sån och så att det gjorde så ont så att jag liksom, jag blev helt väck. Och så var det något tillfälle när epiduralen faktiskt verkade. Och Alex tog fram telefonen för då hamnade jag i liksom... Ja, gud vet vad. Jag blev liksom helt... Jag började säga bara... Ja, föda barn går kanon. Alla som behöver barn, ge dem till mig så föder de. Det är ingen match alls. Tills den också slutade verka. Och sen så... Och så öppnade
kort
mig inte...
Kort närtidsminne, eller vad
säger
man?
Ja, men exakt. Jag öppnade mig inte och inget... Vattnet gick inte och hur... Så de fick liksom göra allt det där. Och pluppa in en massa... verkstimulerande. Man bara, fast nej, du, mina verkar är faktiskt inget fel på. De är igång. Och jag öppnade mig inte. Du vet, sju timmar och de var ja, nu är det 4 centimeter. Nu är det fortfarande 4. Men sen, de sista timmarna så gick det jävligt snabbt. För jag minns hur hon skulle komma in och kolla. Då hade jag varit på, jag tror, 6 centimeter i åratal. Och hade inte sovit. Allt gjorde så ont och var så vidrigt. Och liksom det enda som hjälpte, det enda som var smärtstillande var att jag fick liksom hänga på Alex och borra in i honom och andas in. Det var som att jag liksom så här behövde hans hud in i mina lungor. Och då kunde jag bli så lugn så att jag, det här som folk pratar om, liksom rida på någon jävla våg eller sjunga. Nej. Gör det du, tack. Inte jag. Men då så gick hon in och så kom hon och så skulle hon känna efter. Och så hade hon handen in i mig så sa hon att Lina... Nu är du helt öppen. Alltså jag blir fortfarande tårögd. Den sekunden när jag bara såg ett ljus i slutet av tunneln efter då liksom 3 dygn av... Så då... Och då var, han liksom fortfarande långt uppe i kaggen och skulle liksom ner genom den här skelettkorgen och han skulle vrida sig och ena med andra. Men det struntade jag, utan bara, nu ska han ut. Och då tror jag också att jag kände att jag orkar inte mer. Det måste ske nu. Och då bara... Och då fick de liksom... I panik rusade in liksom, läkare och kirurger och sjuksyrer med liksom, inplastade från topp till tå. Och det är liksom lite alarmlamp och bara, nu jävlar det här. Och så hade vi som tur var där på Sös, så var det någon norsk superläkare som var expert på just det här sprickmotarbetet. Hon var där för att lära dem om det, hur man skulle hålla emot och när jag skulle krysta och inte och andas hit och dit. Och jag tror att jag mestadels struntade i vad de sa, för att jag bara... Bebisen ska ut. Så det gick på liksom ett par minuter, så hade jag bajsat ut detta höghus. Och det, ska jag säga, för det här vet jag också jätteolika, det var inga problem. Alltså den, så här, problem absolut, och det sprack och hej var bredvid, men smärtan var en puss jämfört med hur verkarna var. Och för andra är det ju, jag har ju vänner som bara, det susade lite i magen och sen var jag helt öppen och sen gjorde det ont när de födde. Eller kanske inte ens det. Vilka jävlar. Men det där, man bara, jag vet ju vart jag ska. Bebisen ska ju ut, liksom. Så det var inga problem. Och sen kom man ut och det blir så här, lyckligaste stunden på jorden. För jag har inte ont längre.
Nej, exakt.
Så den här liksom, vackra första bilden med bebisen på mitt bröst. Så jag minns hur jag låg och var lyrisk och lycklig. För jag hade inte ont. Och sen låg det en bebis här, absolut. Fantastiskt, men... Jag har inte ont.
Hur kan barnmorskan göra så att amningen blir mindre kravfyllt?
Ja, det är ju faktiskt så att vi har kallats för amningsfascister av någon anledning. Sen är det väl en sak med det budskap vi går ut med och sen hur man tolkar och uppfattar det. Men visst kan jag förstå ibland att det kan verka on demand. Och ja, det är svårt att säga, för jag tror att det är väldigt personligt, men... Man kanske kan vända på det och ställa frågor till kvinnan istället. Vad vill du veta och vill du, vad ska jag berätta och vad känner du för amning? Vad är din inställning själv till amning, och sen utgå ifrån den situationen?
Man ska ju veta som kvinna att det är ju ett fritt val.
Absolut, och vi ska ge informerade val och inte tala om vad kvinnor ska göra, om man tänker så.
Pinverkar, vad är det?
Aj, 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 oj, vad hemskt. Nej, men det är när kvinnan har så smärtsamma sammandragningar eller verkar, men som inte gör att modermunnen öppnar sig eller att barnet tränger ner, att förlossningsarbetet inte går framåt. Man vet inte så mycket om det där, och det är väl att det blir inte, man tror att själva vågen som verken gör i livmodern kan gå åt fel håll på olika sätt, och då får man inte den effekten att modermunnen öppnar sig och barnet tränger ner.
Så ont i onödan, känns det nästan som.
Ja, verkligen, så kan man säga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men okej, okay, men du sprack lite mycket?
Yes, eller? Nej, lite. Jag hade jättetur, kanske tack vare specialisten. Och de fick sy och jag har fortfarande inte gått på det. Man ska gå på någon mått besök för att kolla att allt står rätt till.
Det är bra att göra.
Och jag är så, just sånt så här, efter grejs är jag så okay. Jävla slarvig med. Så det har inte jag gjort, men det ska jag göra. Och det känns som att det är okej.
Okay. Är det mest av lathet eller är man för att, är det både för att rädd för något?
Ja, precis. Både och. Lat och tänk om hon säger att nej, men här har de ju suttit ihop muffen med någonting. Mm. Att det skulle vara jobbigt. Och sen hela så här, någon gång när vi var på återbesök hos, det var när man skulle göra något hörselchauffräs eller något på Max. På SÖS. Så skulle vi åka därifrån och gick vilse i någon korridor. Så mötte vi någon sjuksköterska som man tar ner hissbenet och går igenom den här korridoren. Och så gjorde vi det. Och så när vi går igenom korridoren så helt plötsligt bara fryser jag totalt till is. Och så börjar hyperventilera för att jag inser att vi är i förlossningskorridoren. Och alltså jag har sån ångest och sån hjärtklapp. Vi måste härifrån, vi måste härifrån. Och Alex bara, men Lina, det var ju här vi. Jag bara, tyst. Och då bara, är det såna minnen jag har av liksom livets lyckligaste stund? Så bara, ja, det är klart. Jag trodde att jag skulle dö i dygn. Mm. Så att jag tror att det spelar in också. Att jag är inte så jävla sugen på hela den där. Så här, gå tillbaka. Och jag önskar att det inte vore så. Och det är ingen i det här som har gjort fel förutom eventuellt fördelningen av vårt gemensamma i det här landet som inte har sett till att vårdna tillräckligt mycket pengar för att man faktiskt ska kunna komma dit man tror. Och att liksom alla
och
som jobbar med har
en barnmorska ja, hela tiden om man vill och så vidare. Ja. Och så vidare,
men det var liksom ingen som i sitt liksom, som gjorde något
men bajsing. Det är också en del av eftervården tänker jag. Mm. Att vi, som, jag kände ju samma sak efter min första förlossning. Mm. Att man, och det inser man ju kanske inte förrän man kanske då kommer tillbaka till platsen för händelsen eller något annat som utlöser den här trigger-effekten. Att man ju bär på så här mentala och känslomässiga ärr.
Ja,
visst. Vilket man verkligen skulle behöva så här, du kanske skulle behövt få komma tillbaka till BB och sitta där och prata med din barnmorska. Vad var det som hände? Hur blev
ja,
det
men
här?
Exakt. Och så samtidigt så har man någon som har förstoppning hemma om man har sovit, man har gröt i håret och så tänker man, var på to-do-listan? Hur prioriterat är det att min muff funkar? Och att man bara, nej men lilla jag, inte ska väl det.
Men det är också det klassiska mamma-koftan.
Heja kvinnor.
Ja, precis. Mm. Ja, intressant. Mm. Verkligen. Hur var det sen då, liksom det här, alltså om jag tänker, när du fått lämna förlossningsrummet, kommit in på ett annat rum där vi kanske får slappna av lite.
Mm, då började den här amningskonsten.
Ja, just det.
Jag märker att nu, dels som att jag mest delar med mig av det som var knas. Och det är för att jag tänker att vi lever i en värld där folk vill försöka vara så nära idealet som möjligt så att man delar med sig av det vackraste. Och då får vi en skev bild av hur saker och ting är. Men det var kul. Och det gick jättebra. Och det här BB efteråt var ju en jävla dröm. Mm. Alltså herregud, det var liksom något rum med liksom fondtapet och utsikt över vatten och frukostbuffé. Så man bara, får man ta allt det här? Mm. Så det var skitbra. Men samtidigt så var det här amningstrasslet och rätt mycket hets kring det. Mm. Min idé om hur livet som förälder skulle vara. Jag hade liksom målat upp det som så genomjobbigt för att jag skulle bli positivt överraskad. Mm. Så jag var positivt överraskad hela tiden. Så ja, han vaknade 900 gånger i natt. Men däremellan sov han ju.
Ja.
Så det var liksom
fin livsåskådning ändå.
Ja, eller för mig funkar det ganska bra. Så det var prima, men det var liksom amningsgrejen som var lite stör det. Och det är så sjukt att ha fått barn. Mm. Jag minns vi liksom låg där någon gång och så var det samtidigt som Melodifestivalen pågick och vi bara helt plötsligt så här, vad gör han sov och vi bara började kolla på tv. Så hade någon av mina syskon varit där med en stor påse godis och vi låg och käkade godis och kollade på Melodifestivalen. Och liksom jag lutade mig mot Alex och vi garvade åt något och så helt plötsligt hör man så här, man bara, vad fan är det där? Någon har lämnat ett litet liv här i vår säng som vi ska ansvara för. Dårar. Och lite så kan det kännas fortfarande.
Eller hur? Ja. S är ju 3,5, det kan fortfarande kännas så. Mm. Verkligen. Och komma hem då till hemmet? Läskigt
ja, men då
eller härligt,
upptäcker man allt sånt där som jag absolut inte hade tänkt på när man skaffade sin lägenhet. Att just fan, vagnjäveln går inte in i hissen, vagnen går inte in genom dörren. Vi bor på Hornsgatan som är Europas mest trafikerade och förorenade gata. Och vi promenerade för att det var ganska nära hem. Och jag minns att jag så tittade på folk och bara, du röker!
Oh.
I den luften som nyfödda barn ska andas. Mm. Folk kör bil. Det är ju vansinnigt. Och så här liksom såg på någon som svor åt någon och bara... Åh! Ondska! Nej! Alltså jag var liksom helt hudlös och tyckte att världen helt plötsligt behövde vara gjord av liksom videungstussar för att den skulle vara anpassad för mitt barn. Det gick också över. Så kom jag hem och sen var faktiskt ingenting så jobbigt som vi hade trott. Och jag vet att för andra är det annorlunda. Och många gånger när jag jämför med... Ja, men det är folk som bara, det är oerhört, hade vi bryter samman, vår bebis vaknar 4 gånger per natt. Man bara, vår vaknar 5 gånger, men det är inte... För jag trodde att vi inte skulle sova alls.
Mm.
Så att det har varit, för mig, hjälpt till att tänka att... Jag trodde att det skulle vara värre. Så det har gått bra. Max är glad och tålig och vi fick ju barn då, alltså i början av sommaren, så att... Då är alla lediga och släktingar och vänner som vill gossa med sin lilla bebis. Och då, jag har aldrig varit speciellt noggrann med sån här med så här, utgångsdatum och renlighet och sånt. Så att vi var inte sådana där föräldrar som är jättenoja med handsprit och att de inte ska få bli gossade med av främlingar. Utan det är liksom, när jag var i Malmö som Max pappa kommer från Lund, så då kom det fram folk på gatan och bara, åh mamma mia, får jag gossa med den? Man bara, absolut, puss. Och det är så här, tandlösa människor som pussade på honom. Man bara, ja, det är bra för bakteriefloran. Och det har det varit. Han har varit väldigt osjuk och blivit väldigt van vid människor. Och så har vi, eftersom det då amningen inte funkade, så har vi kunnat göra rätt mycket grejer som jag inte tror att jag hade orkat om jag hade... känt att jag fick dra ett så pass stort lass som det ändå är att amma. Så vi kunde liksom resa och vara lite på festivaler och göra sådär. Så det har varit kul. Alltså kul, och det är det jag brukar säga när folk liksom säger, hej, är det bra
att säga? Att höra.
Det är bara såhär loll och asgarv kul. Inte liksom såhär jag blev en hel människa, för att nej, jag har fortfarande mina åderbråck och mina tvivel. Men jag skrattar mer.
Mm.
Alltså, och just där liksom springa ut från toan med brallorna i knävecken för att Alex bara, Lina, kom! Kolla Max, han kan slicka på sin näsa. Man bara, åh gud, vad gulligt! Så kul.
Mm. Härligt.
Mm.
Hur tänker du då utifrån jämställd? Jag måste ju ändå fråga lite jämställdsfråga här som jag har ett äkta proffs.
Mm.
Så här, så, att få en son kontra att få en dotter. Hur tänker man i hela den här... Eller jag tänker mycket på det nu, för nu har jag ju en av varje.
Mm.
Och jag tänker ju jättemycket då liksom. Ja, men båda, jag måste lära dem det här med integritet, jätteviktigt. Att liksom inte låta någon annan göra något som man inte vill. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och sen tänker jag så här, okej, nu har jag en son här.
Mm.
Hur ska jag få honom att bli framtidens man, liksom?
Mm.
Hur tänker du kring de här frågorna?
Jag har många tankar. Min reaktion när vi fick veta att det var en son... Då hade jag var helt bombis på att det skulle vara en tjej. Bara för att jag tror att man generellt går och tänker att om man någon gång blir förälder så blir det en mini-me.
Mm.
Och sen när jag väl träffade Alex så bara, vänta, han är också med i det här. Just det. Vad skulle du ha?
Ska han?
Och så fick vi veta att det var en pojke. Och för att när vi gjorde ultraljudet så hade det varit en jättesnorre på bilden. Så det gick liksom inte att undgå att se det. Nu är det normalt stor, kan jag berätta. Så folk inte gör sig idéer. Men då hade jag i alla fall någon så här... några dagar när jag funderade på så här, vänta, vad innebär det här för mig? Hur? Och så sa min kompis så klokt att hon, när hon fick veta att hon väntade en pojke, att hon blev så himla lättad. För att hon insåg att hon som tjej, att man dras med så många så här, lite så här inlärda självhatsmekanismer om liksom hur man borde vara, borde uppföra sig, vad man borde göra. Om man har en dotter så kanske det finns en lite större risk att man liksom för över de där idéerna på sin dotter.
Mm.
Prata inte så där, gör inte så där, var inte så där. Liksom, och kanske liksom börjar tänka att det här lilla barnet ska vara som jag, men allt jag misslyckades med ska det här barnet. Eller, och jag kan när jag pratade med henne känns det shit vad det där hade varit en risk för mig.
Mm.
Medan med Max så är det verkligen en helt egen person.
Mm.
Alltså det är inte... Det är mitt barn, absolut. Han är porträttlik, men han är ju han. Och att det är mycket, jag kan förhålla mig till honom på ett sätt... åtminstone inte behöver oroa mig för att jag på samma sätt håller på att projicera en massa grejer. Men jag vet inte, det är ett sätt att se på det. Men sen är det ju liksom... Det är han. Och lika lite som det är så här, mitt rödhåriga barn, vilket han är, så är det liksom mitt pojkbarn. Det är Max. Mm. Sen tänker jag, apropå att så här fostra honom till att bli en jämställd människa, det jag har haft hjälp i mitt liv, både att ifrågasätta hur jag behöver vara och inte, och liksom de här idealen och idéerna, och att fatta hur det är för andra, det har ju varit att jag har haft jävligt många killar i mitt liv.
Mm.
Fyra brorsor och sen massa vänner som har varit. Alltså, slumpen, liksom, han som bodde bredvid på gatan var en kille och han som bodde mitt emot trapphuset var en snubbe och så lekte vi. Och så, det tror jag är en nyckel. Så att jag kommer göra precis allt jag kan för att ge Max bra förutsättningar att få tjejkompisar.
Mm.
Både för att man slipper de här homogena grupperna där liksom könsstereotyper verkligen frodas. Mm. Och att man kanske får fatta lite mer hur det kan vara för någon annan. Och det kan jag ju verkligen se att i både samhällen, då pratar jag om liksom svenska högstadieskolor där det inte är liksom vanligt. Att man märker att det gör skillnad för hur man ser på så här den andra och hur man kan respektera. Mm. Och bara så att liksom... Han ska fatta vad mensvärk är. Han ska förstå vad, i den mån man kan, vad det innebär att ha andra förväntningar på sig. Så att han också kan kanske förhålla sig lite nykter till vad som förväntas av honom.
Mm.
Men jag tror att det kan göra bäst är att se till att han får vänner av alla möjliga kön och att han blir en bra vän.
Mm.
För jag tror att om man fostrar ett barn att bli en bra vän och att vara liksom, våga ha fel, våga bli motsagd och så, då tror jag att man har, då har man gjort rätt. Sen är det så här, det är så jävla mycket förväntningar på vad man ska vilja att ens barn blir. Och jag vet att jag har så mycket kunniga folk omkring mig som är liksom, så här ska man göra för då får de bra självkänsla. Här behöver de lära sig att tro på sig själva. Här behöver de att bli helt andfådd. Mm. Men jag vet inte ens vad jag liksom, ska ha mössa eller inte, så jag är utbränd. Men det har kommit just det här, att för barnet ska liksom känna sig så jävla fulländat och starkt. Och så sa, vi har pratat med Alex om det, att fan vad svettigt det är att liksom... Om han beter sig liksom jobbigt på det här sättet när han är 2 eller 3 år, så ska vi liksom göra så här för att han annars kanske hans självkänsla blir hit eller dit. Så Alex bara, men vänta fan, det här, så här, de människor man känner med så här fullkomligt fantastisk självbild och självkänsla, de är ju as. Det är inte hela världen om, liksom, så här, om vi nu blir lite för stränga eller liksom missar att bekräfta hans minsta lilla, så bara, det kanske är precis det som behövs för att man ska bli en människa som funkar med andra.
Mm.
Jämställdhet inom mödravården. Hur jobbar man med det?
Idag så går ju vi barnmorskor också lite så här och talar om att vi vill gärna att båda föräldrarna ska vara med på alla kontroller och så vidare. Och det, vi klappar händerna för det, jag tycker det är bra. Men sedan så visar det då när man frågar då partnern som är med att den inte tycka att den får kanske inte så mycket uppmärksamhet som man vill ha. Så att det finns ett missnöje där. Och man tycker att, ja men ska jag följa med? Barnmorskan pratar ju bara med liksom min kvinna och inte med mig. Sen kanske man kan säga till partnern, men då får du ta ett eget initiativ också, kan jag tycka då, och bryta sig att nu vill jag prata. Så. Sen finns det ju också, tycker jag, när jag frågar partners om det här, så säger de så här, ja nej men alltså, det är jätteroligt att vara med, och nej, men jag tänker bara så här, men jag sitter här och lyssnar och sen gör jag som de säger. Så det finns ju olika varianter av det. Så.
Så avslutningsvis, Lina, ja. Vad skulle du vilja säga till tjejer eller kvinnor som nu är på väg och ska göra den här resan, som kanske precis upptäckte att de är gravida?
Förvänta er det värsta, så kan det bara bli bättre. För mig har det funkat jättebra. Hitta ditt sätt att göra det på. Jag tycker att en bra regel är, du ska stå ut de första 1000 dagarna. Det räcker. Alltså, liksom hur, att det ska vara perfekt, att man ska lyckas med. Alltså, nej, om du bara har, om 1000 dagar från nu, om du har överlevt, så är det guldstjärna. Det är kanon. För det gör också att sänka krav. Vi har så otroligt mycket krav från exakt alla håll. Och det hjälper inte. Mm. Kraven på att kunna amma, liksom, det hjälper inte att känna att man är dålig annars. Så lägg ribban så här. Jag ska överleva de första 1000 dagarna. Och en annan grej. Inget av det du och din partner säger till varandra medan bebisen skriker räknas.
Bra. Jättebra tips.
Det försvinner. Mm. Mm. Det försvinner upp i luften och sen finns det inte mer. Mm. Och man får aldrig mer påtala det.
Typ 1A survival kit. Mm. Lite. Mm. Skitbra. Tack, Lina.
Tack så mycket.
Lina Thomsgård, ladies and gentlemen. Underbart. Tack snälla Lina för din tid och dina ord. Och tack kära lyssnare för din tid och dina öron. Feedbacka jättegärna på Instagram. Jag finns ju där både på Vattnet Går och på Nina Campioni för den som vill prata mer om det här eller tipsa om gäster eller vad som helst egentligen. Glöm inte heller att Vattnet Går finns som bok numera. Kanske är det den perfekta julklappen och presenten. Bara ett litet tips. Ha det underbart nu, kära ni. Vi hörs snart. Hej!
Producerat av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.